Ja, då var vi här igen då, Erik, med podcasten Lev ditt drömliv, även kallad Brutalpodden. Podden som är till för att motivera och inspirera dig som lyssnare att våga utvecklas, våga utforska nya saker hos dig själv och våga ta de där viktiga, viktiga stegen till din egna framgång i ditt liv. Och idag, Erik, hur mår du idag, Erik?
Tack för frågan, Andreas. Jag sa det precis. Jag hann säga, jag kom in här liksom. Så hann jag säga hej till Diamantis här. Och så var det inte så mycket mer. Jag var på ett annat ärende inne på stan här, va. Så nu är jag på Entreprenörsgatan. Vi har ju ett litet samarbete och så det är gött. Men jag kom precis in och så krånglade lite wifi och lite bluetooth och grejer. Så jag hann liksom inte säga så mycket mer. Men tack för frågan, Andreas. Med mig, förutom det då, men det är väl lite hela världen, så är det faktiskt väldigt gött liksom. Jag tycker det är gött, det är ett gött läge. Jag känner att det är gött.
Vad härligt. Och
så
idag har vi
jag.
Faktiskt en gäst också, Erik.
Ja, då har vi en gäst då, va? Och vi hann ju säga hej då. Och du kommer ju prata mer om vad jag gör, eller Andreas liksom. Men vi brukar presentera oss lite i början. Vi hann ju inte göra det här riktigt. Så jag kanske bara kan säga så här att jag jobbar ju också med hälsa och träning och kost och nutrition och såna grejer. Men det som har blivit lite min djupdykning där, det är ju mer träningen egentligen, det är ju mer rörelsen, inspirationen och motivationen liksom. Så nu gör jag en del på YouTube och lite på Instagram och sånt där, men det är mycket träning och äventyr, det är det jag brinner för då. Cyklade över eller genom Europa förra 2021 och har plan på att cykla över USA till sommaren, så jag är ju lite så här out, ja, lite bananas liksom. Så gillar man sånt så kan man följa mig, så det är bra. Det är lite om nej, jag tänkte passa på.
Det gör du helt rätt i.
Ja, men.
Vad brukar vi göra, Erik?
Ja, hur är det med dig då, Andreas?
Ja, med mig, jo, om jag ska vara helt ärlig så hade jag en febertopp igår. Så jag hade ju världens, fick ont i tredje ögat här. Jag brukar aldrig ha ont, jag hade otroligt ont där. Så jag vaknade upp med det och trodde inte att jag skulle kunna. Jag har varit på begravning idag också, min svärfar gick bort här, så vi har haft en tillställning precis. Men jag trodde inte jag skulle kunna vara med på den idag, men jag lyckades att vara med på den och jag är så tacksam för det. Och det är fina minnen jag har med mig från den här dagen, med alla fina människor som var där. Och det är en del av livet, det är ju faktiskt att vi har fått en enkelbiljett i den här formen i alla fall. Och det gäller att ta vara på det här livet vi har nu. Och verkligen göra det bästa vi kan för att må så bra som möjligt. Och göra de sakerna vi älskar. Och vara med människor vi älskar. Så jag är tacksam för den här dagen. Och jag mår bättre redan nu. Jag har inte ont i huvudet här på tredje ögat. Och jag känner att febern har släppt. Så att jag mår själsligt fantastiskt. Mentalt fantastiskt. Fysiskt är det lite sliten. Men annars är det fantastiskt. Så är min
dag. Ja, det är bra, Andreas. Tack för att du delar också. Och vi ska ju säga det att ja, vi gör ju på Entreprenörsgatan här då, så det är ju ett fantastiskt ställe. Och sen har vi ju på Patreon också. Så vi bygger på Patreon, så är man pepp och intresserad så kan man ju gå in där och bli sponsor då, va. Och då finns det ju ett antal olika så här levels eller tiers. Och beroende på om man liksom vill vara med och hjälpa till med och sponsra med så finns det olika nivåer och sådär. Men det är ju som att ja, köpa en kopp kaffe liksom. Det är inga stora pengar sådär. Och dessutom finns det lite bonusar när man är med i Patreon. Bland annat så släpper vi avsnitten lite tidigare, så det är ju gött, man får ett gött läge, man kan lyssna på avsnitten lite tidigare. Och det finns inte heller någon sån här reklamavbrott eller grej. Nu kör vi på Acast, så där finns det lite sån här inlagd reklam då. Och sen ska vi framöver testa någonting nytt också när vi kanske har gäster som eventuellt lägger till lite extra bonusmaterial. Så får vi se och testa den varianten också. Men då kan man också vara med på Patreon, som jag tänkte säga.
Och som brukligt brukar vi alltid låta gästen introducera sig själv. Så varmt, varmt, varmt välkommen Dr. Diamantis!
Tack så hemskt mycket för den fina... Jag kände mig som jag sprang in i en basketmatch och vi hade spiken som skulle säga Diamantis nummer 10. Det brukade låta så. Nej, men jag är jätteglad att jag är här, Erik och Andreas. Tack så hemskt mycket för inbjudan. Verkligen en ära och få dela med mig av min erfarenhet, mina kunskaper och mina insikter. Och som sagt, mitt namn är Diamantis Kokovinos och jag är utbildad naprapat och utbildad till läkare i kinesisk medicin. Jobbar i Solna. Jag har en liten klinik där jag träffar olika typer av patienter. De flesta kroniska, med kroniska besvär. Många som varit inom vården väldigt länge som inte fått några svar eller som inte är nöjda med det svaret och den behandlingsplanen som de har fått. Och då hamnar de ganska så naturligt här. Och jag ser då varje individ som unik och försöker förstå varför de mår som de mår. På olika plan, från det fysiska planet, emotionella planet och även det djupare, om vi så kallar då det andliga planet. Så det är väldigt spännande. Varje möte är inte det andra likt och varje person behöver en unik behandlingsplan. Så det är väldigt givande, det känns bra.
Och hur kom du in på den här banan som naprapat, kinesisk medicinsk och daoistisk filosofi?
Ja, precis. Så det är en väldigt bra fråga, för jag spelade i basket på väldigt hög nivå. Jag var ute i Europa och spelade, jag spelade för svenska landslaget. Men någonstans så var inte, det var någon plats inom mig som inte var tillfredsställd, som kände att det här inte verkar så rimligt. Livet kan inte handla om det här. Och då tog jag modet faktiskt och sa nej, nu räcker det. Jag var 24 år gammal och började plugga till naprapat. Men redan i mitten av utbildningen så kändes det som att nej, det var inte det här heller. Men jag läste klart, tack och lov. Men jag hade bestämt mig att jag skulle över till Kina och läsa till läkare i kinesisk medicin. Jag var verkligen nyfiken eftersom jag hade varit i kontakt med kinesisk medicin redan som 14-årig. Jag led av massa olika typer av allergier. Det var ingen som kunde hjälpa mig. Och då gick jag till en dam här i Stockholm, Stora Essingen, som heter Doktor 9. Gick jag till henne, fick jag nålar i mig och efter fem tillfällen så mådde jag bättre. Då tänkte jag, vad i hela friden är det här för något? Så det väckte en stor nyfikenhet. Där planterades det då ett frön och det var nästan som folk vallfärdade till henne. Och då kände jag, men det här måste jag titta in på. Då bestämde vi oss, jag och min fru, att flyga över till Kina. Då studerade jag där och hon läste då till grafisk formgivare. Och i samband med det så gjorde jag en inre resa, om vi säger så. Eftersom jag kommer från en dysfunktionell uppväxt med trauman. Och då började jag förstå att det fanns någonting som heter då daoistisk filosofi. Någonting som var faktiskt de första lektionerna på universitetsnivå. Och jag var helt förtrollad av att det fanns människor så pass många tusen år sedan som tänkte och resonerade och hade sådana otroligt vackra insikter. Och min fråga till mig själv var så här, är det möjligt? Är det möjligt att leva livet i sån inre frid som de beskriver det som?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Thank you.
Så det var en väldigt stor fråga som faktiskt ledde mig sedan till buddhistisk filosofi och till hinduisk filosofi. Jag reste, varenda resa hade någonting att göra med att träffa eller besöka ett ashram, ett tempel, prata med munkar, med nunnor, med swamis, med gurus, med buddhistiska masters. Så det var en fantastisk resa.
Vad fint. Utövar du någon typ av meditation eller yoga eller något sånt som jobbar inåt så att säga?
Det var mer i början för att få någon form av traction och utforska det här inret. Just nu är jag på en plats där det blir som mikromeditationer under dagen mer än att man avsätter en tid. Jag försökte i början som nyförälder och ha ett litet barn och så gick jag upp tidigare. Jag satt mig där och det var nästan som att varenda gång jag satt mig och började komma djupare, då vaknade hon och sprang till mig, vilket var jättehärligt. Men jag insåg också att det inte är läge just nu i mitt liv att ta del av dessa tekniker. Men jag jobbar lite på andra plan. Mycket icke-dömande.
Viktigt. Mycket viktigt.
Precis. Att verkligen se allihopa med ren kärlek.
Vackert. Det är verkligen den buddhistiska och även i den daoistiska och även i den hinduistiska filosofin är det just det, precis, icke-dömande, ren kärlek. Och vad är ren kärlek i ditt perspektiv, Diamantis?
Villkorslös kärlek kan endast då projiceras utåt när vi har det inåt då. Och det är det är en komplex fråga, det är en stor fråga, det är en väldigt djup fråga. Och den självkärleken, egentligen den självkärleken vi behöver den villkorslösa kärleken från våra föräldrar som ett medgivande att vi ska älska oss själva. Och det här då, ifall det sker, då kommer vi växa upp utan att egentligen reflektera över det. Det kommer bli så naturligt för oss. Men ifall vi växer upp och vårt värde då baserat på vissa villkor, baserat på vår prestation, vårt utseende, vårt beteende, då misstolkar vi det. Vi misstolkar det som att, okej, tydligen så är inte jag tillräcklig som jag är. Jag behöver bli någon, jag behöver bete mig på ett specifikt sätt att leva upp till de här förväntningarna som finns. Och det är under sådana omständigheter då som egot får utrymme att växa till sig. Och då kommer vi in i vad som jag kallar då det psykologiska blivandet. Så eftersom min misstolkning, vilket det bottnar i en misstolkning. Min misstolkning att jag inte är tillräcklig leder då till att tron att jag behöver bli något. Så jag börjar, det kan vara vad som helst, hoppa in i en akademisk karriär där jag verkligen strävar till att bli någonting som är väldigt, väldigt svårt. Ackumulerar pengar, ackumulerar saker, ackumulerar upplevelser just för att fylla ett emotionellt hål, svart hål, som egentligen inte finns.
Nej, precis. Jag hänger med. Ja. Och jag har ju läst lite, du beskriver ju också om att stress och allting är och många sjukdomar är psykologiskt berättigat, om man ska säga att de är i vårt egna ego och vårt eget tankemönster, i våran egen programmering.
Så exakt som du säger är att i alla kroniska sjukdomar finns faktorn stress där inne. Och när vi pratar om stress, inte den stressen när man går till gymmet och stressar musklerna för att få en positiv respons, men det här är en negativ, kronisk, destruktiv stress. Det är en stress vilket egentligen bottnar i en inre konflikten att jag inte är tillräcklig. Och därav alla bekräftelsen säger att vi kommer försöka få genom livet är egentligen inte bara någonting som vi är ett behov av att fylla ett svart hål inom oss. Men det är också ett försök att försäkra oss att andra inte ser oss så som vi ser oss själva. Så när jag går upp till Erik och ska visa framfötterna och jag ska vara duktig och jag ska anpassa mig ut efter hur jag tror att han vill att jag ska vara för att han ska tycka om mig. Det är mer att jag inte vill att han ska se mig så som jag ser mig själv. För att hans beteende, det som triggar då, är någon annans beteende. I annans beteende, det är att vi befarar att det de andra undermedvetet eller säger omedvetet då, är sant. Så all den här kritiken som vi kanske får, som egentligen kanske är bara rent av praktisk kritik, men vi tar det då väldigt personligt.
Och det är någonting som jag personligen jobbar mycket för är att jag jobbar ju som coach, livssyftecoach och mental coach och peppare, motivator, föreläsare. Men det jag brinner för det är att människan ska vara sitt autentiska jag. Så
Precis.
hur ser du på ditt, vad är ditt autentiska jag? Hur skulle du kalla det och beskriva det för en som inte vet vad det är?
Mitt autentiska jag är något som jag egentligen intellektuellt inte kan se. Jag kan inte sätta ett finger på det, men jag kan vara det.
Snyggt.
Mer eller, det är mer eller mindre när jag slutar försöka.
När jag bara
För
är.
vad, precis. Oavsett hur den må vara. Så ett exempel jag brukar ta med patienterna är att det är så många som beter sig som tallar när de egentligen är en ek. Och de växer så försöker bli så långa som en tall och se ut som en tall. Och så ser de att okej, det är någonting som inte känns bra här. Och då kan man fråga sig själv, okej, men hur ska jag vara? Och ifall vi går förbi då en ek och låt säga vi tre promenerar ute och så ser vi en ek och så frågar den oss, men grabbar, hur ska jag vara? Och då kan vi vända oss om och titta på eken och bara le åt den för att se, vad var en ek? Vad var dig själv?
Väldigt.
Frågan hur är också, det är ett verktyg som vi har blivit indoktrinerat av programmerade, stöpta att använda. I just den här önskan för en form av framgång. En psykologisk framgång. Men frågan hur egentligen, den är väldigt våldsam och den är väldigt, väldigt maskulin i sin energi. Och vi kan fråga hur ska vi sätta upp en jättebra podd? Hur ska vi sätta upp ett bra program, hur ska vi träna, hur ska vi motivera och så vidare. Men när det kommer till inåt, det finns inget hur att vara sig själv. Vilket betyder att vi kan inte gå in till epicentrumet av vår feminina energi, kärnan, genom det maskulina. Vi kan inte gå in till hjärtat genom intellektet. Och det är det som blir så frustrerande för vissa. För man är så indoktrinerad i det här hur att de skulle mycket hellre ta ett svar som vet du vad, du behöver hänga på Erik och korsa USA på cykel. Sen ska du paddla ner förbi Mexiko och Panama och sen ska du simma tillbaka. Då säger jag, hellre skulle de ta det som ett svar än att gå den andra vägen inåt. För det finns inget görande. Det är nästan som en det är en passive action. Det är någonting som sker som en konsekvens av en psykologisk avslappning. Och vi säger inte släpp det förflutna eller släpp din identitet. Låt allting bara falla av. För att även att släppa kräver en form av rörelse. Det kräver ett beslut. Det kräver en action. Medan att låta det falla av är en konsekvens av din psykologiska avslappning. Och där kan vi komma in på meditation, så någonting som du berättade för mig, Andreas, att någonting som du har arbetat med.
Ja, och det är precis det du säger. Man kan inte jobba med intellektet när man vill vara i sig själv, i sitt egna varande. Du kan inte jobba med intellektet. Det är ingen kommunikation däremellan.
Precis.
Den finns inte, utan när du är i varandet, då är du i varandet.
Precis.
Och det är ingenting man kan tvinga fram, utan man behöver avsätta tid, man behöver gärna ha isolation, att ha den tiden, att vara i det varandet. Att låta allting bara komma som det är. Och till slut så kan man landa i sitt autentiska och i sitt varande. Men
Precis.
det är ingen quick fix. Det tar tid ibland för vissa. För mig tog det lång tid när jag hamnade i de där tillstånden. Det
Ja.
är inga enkelt. För egot är ju där och intellektet är där. Som
Ja.
är hela tiden närvarande och tankarna kommer hela tiden. Och konsten är att kunna låta det bara ske. Låta det bara vara. Utan att göra en reaktion eller en aktion. Utan bara att vara i det.
Precis. Och frågan hur, bara för att förtydliga, det är inte att vi har någonting emot frågan hur. Den är fantastisk när de kommer till de praktiska förändringar vi behöver göra för att skapa förutsättningarna för att kroppen ska må bra. Och då kan det vara så här, okay, hur gör vi en frivändning? Hur ska jag meditera? Eller hur ska jag sätta mig för att komma i bra teknik? Hur ska jag sova? Hur ska jag äta? Och så vidare. Så de har också sin tid och plats. Men nu pratar vi mer om den inre, esoteriska resan. Och
Precis.
jag kallar det lite den psykologiska eventhorisonten. Så genom kvantfysiken så vet vi också att det finns en punkt där då materia kan, det har att göra med svarta hål och det har att göra med dess dragningskraft och så vidare. Men det finns då, vad jag vill säga är att du kan då genom jaget komma närmare dig själv. Men sen kommer det komma en punkt, en tröskel, att när du har passerat, då finns inte jaget där. Och ju fort, så fort du blir då medveten om att du är i det tillståndet så är du inte där igen. Ja.
Det är intressant. Om man tycker det är intressant. Jag tycker sånt här är jätteintressant.
Men det är väldigt fascinerande att när man börjar utforska då sinnets natur i dess bredd och i dess djup så börjar man inse att wow, vilken fantastisk värld. Och inte att det här är en separat värld från verkligheten. För att allt det yttre egentligen är en manifestation från hur det är här inne. För
Precis.
verkligheten den är inte som den är som vi tror att den är, så som vi ser den. Och då vad vi pratar nu om perspektiv. Ja, förlåt.
Jag tänkte säga, Erik.
Jag bara är tyst och liksom lyssnar. Först vill jag säga, Diamantis, att det är en väldigt skön berättarröst.
Ja, tack.
Faktiskt. Så det jag bara följer med här. Och sen lite idéer liksom. Jag känner också att jag får mer harmoni när jag lyssnar här. Jag kom in lite jagad kanske. Inte uppjagad, men lite stressad. Och sen jag kan ju relatera mycket. Jag har ju delat mycket i podden innan också, sådana här lite äventyr och grejer. Och jag har funderat mycket varför gör jag de här grejerna liksom. Är det någon sån här yttre grej som du var inne på där, Diamantis? Att jag vill visa någonting, jag vill visa vem jag är, jag vill imponera på folk eller någonting sånt där liksom. Jag har ju kört Ironman och massa grejer och ibland har jag tänkt mig att det kanske är så, men någonstans har jag ändå landat i att det är bara jag, så det är, jag gör såna grejer och det finns en väldigt skön avslappning i det, en väldigt skön frihet i det, och det gör också att jag egentligen inte har så stort behov att inte prata om det sådär. Jag behöver inte pådyvla någon annan att de ska göra såna här grejer. Jag delar gärna. Men det finns inget så här behov av att prata om det. Jag kan nästan tycka det är skönt att inte göra det, att bara vara i mina aktiviteter och göra galna grejer och så är det gött och bra med det liksom. Så det tänkte jag dela sådär. Men sen kan det ibland vara lite, jag kan också uppleva som en när jag lyssnar på det du delar där. Att livet kan vara lite som ett gummiband ibland. Att det är så här, okej, men nu gör jag de här äventyren. Eller jag tränar någonting. Och det kommer från en inre källa. Sådär, att jag vet varför och så. Men jag går in i huvudet kanske. Det blir en att göra-lista efter ett tag. Och då kan jag gå mer och mer in i huvudet och det yttre. Till slut blir det kanske som en, jag blir som en robot. Jag bara gör grejer, jag vet inte varför längre. Och så ska jag checka av. Så blir dagarna oändliga och långa och stressade. Sådär. Och så inser jag så här. Men vänta nu. jag har ju glömt bort någonting här. Nu har jag ju blivit den här figuren. Jag har ju blivit den här äventyren eller idrotten någonting. Jag har ju tappat bort mig själv någonstans på vägen liksom. Jag har ju tappat bort det inre där, va. Och jag är ju kanske lite långsam då, lite trög ibland, innan jag fattar det, för det kan ju gå ett tag. Och då kan det vara så att jag kommer på att, ja men shit, det är ju den här Erik, den här vanliga snubben i shorts liksom, som bara går runt här och du vet, det är den jag är. Jag är inte den här figuren, utan jag har liksom hittat på någon annan extern figur liksom. Så det gäller att hitta tillbaka hela tiden. Det säger gummibandet tog ihop lite igen.
Ja, men det är jättefint. Så som jag tolkar det, Erik, är just att det är helt okej att vara i den maskulina i intellektet. Men om vi bara är där, det är då det kan bli lite skevt och då vi flyger i cirklar. Vi har bara en vinge och vi flyger bara runt och vi kommer ingen vart. Hela meningen med just utforska det inre är också att se att okej, det finns ett inre, en inre värld. Det finns den feminina energin. Upp, det kommer också andra vingen ut. Och med två vingar, nu kan vi flyga över hela jorden och ut till alla galaxer och längre bort. Mer eller mindre, du kan försöka nå din fulla potential, vilket är ett någonting otroligt fantastiskt. För att även den typen av retoriken och språket syftar till en plats hos oss alla. Att om du har en vision, om du har någonting du vill skapa och upptäcka, fantastiskt, fantastiskt, go for it. Gör det. Men här kommer hela kruxet. Inte på bekostnad av din egna hälsa och inte i tron om att du kommer bli något större, något mera. Men är det så till exempel nu, du cyklar över USA och så är det någon kanal där som plockar upp dig, den galna svensken som ska cykla över hela USA. Och så helt plötsligt så blir du en fenomensensation över hela internet. Ja, men varför inte? Upplev den platsen också och njut av den platsen också.
Ja,
exakt. Det är så vackert.
Det lär jag göra. Men det är ganska, men det är intressant det där med maskulin och feminin energi. Alltså jag min spontana tanke när du berättade det också, Diamantis, ja men nu har vi pratat mycket i podden om de här bitarna och sådär, så jag har väl viss insikt. Men ändå första tanken är, ja men hur gör man det? För då är det huvudet.
Ja, precis.
Då kanske. Då är det den maskulina energi som kommer på där liksom. Slå på direkt.
Ja. Och det är därför det finns meditation fantastiskt. Och skulle du gå och göra till exempel en Vipassana retreat eller en dark room retreat. Att bara sitta. En är 10 dagar Vipassana. Det finns ett ställe i Ödesö här i Stockholm. Eller utanför i Sverige. Du kan göra 10 dagar. Eller så kan du gå. Mina vänner har startat dark room retreat. För de som är erfarna kan gå in, kan börja med bara 3 dagar, 2 nätter. Och det är alltså, det är en liten stuga, du går in och det är kolsvart. Du ser ingenting. Och så sitter du där och du har din practice. Då är du lite erfaren och vet lite hur du ska göra och vissa olika tekniker. Och där kan man komma in väldigt, väldigt djupt. Och det finns olika typer av traditioner över hela världen som har använt sig av dark room retreats. För att man vet att när inget solljus träffar då näthinnan i ögat, då kommer melatoninet, kommer sen göras om till DMT. Mm. Och det i sig kan hjälpa dig gå ännu djupare.
Wow. Jag har ju hört historier. Jag har hört historier om munkar. De lägger dem i en typ kista eller någonting och låser in dem x antal dagar så att de ska få vara där inne och meditera. Du vet, de kan inte komma ut. Du vet, de är där en vecka eller någonting. Utan mat, utan vatten.
Ja, det finns olika sätt.
Meditation.
Ja, det finns olika metoder just att bryta ner sitt ego. Och något som jag kan dela med mig när vi blev inbjudna till ett ashram i utkanten av Indien. I gränsen mot Pakistan, så var det, det var fantastiska människor som bodde där. Och en av dem, jag var så fascinerad, för under 2 år så gjorde han något som kallas för seva. Seva betyder selfless work. Det vill säga, jag har ingen egen röst i form av att jag är där och tjänar alla som behöver hjälp. Och det var bara en förberedelse. Och den här förberedelsen, han var redan 2 år inne på den. Och då tänker man, 2 år var bara en förberedelse för att bli initierad i den hinduiska traditionen och bli en sannyasi. Vilket var fantastiskt. Att inte, ja men okej, nu behövs det tvättas där då, tvätta det. Nu behövs det skötas om i trädgården där, då gjorde han det. Men det, i hans huvud, det var inte så här att han var en slav för alla andra. Vilket också är ett väldigt fint perspektiv. Men det var verkligen så här selfless work för någonting högre. Så det finns olika metoder av att bryta ner sitt ego. Det är klart att in i kistan kan vara lite extremt kanske.
Nej, men det finns ju, och det är det som är så intressant. Till exempel fasta, till exempel. Det står ju i de här religionerna, många religioner också. Du ska icke ljuga, du ska icke fasta, du ska icke slå någon. Det finns ju olika föreskrifter, men många gånger så säger de inte varför du ska göra det här. Och det här, du och jag pratade lite innan Erik kom, innan vi startade podden om energier, och det är därför jag kontaktade dig liksom med de här lagrade energierna i kroppen.
Mm.
Och jag ljög ju i 5 år ungefär, varje dag.
Mm.
Och när vi ljuger och vi blir, när vi ljuger så får vi en känsla i kroppen. Det känns inte bra, det känns inte skönt. Och blir vi påkomna då och ljuger vi ännu mer, då blir det ännu starkare.
Mm.
Och sen när du går därifrån, den har inte försvunnit. Den ligger kvar i din kropp. Det är någonting som ni alla ska, alla som lyssnar, lyssna nu. För det, alla de här obehagliga känslorna, de ligger kvar om vi inte lyckas att lokalisera dem, acceptera dem och se dem. Det är där de kan försvinna. Och det var faktiskt precis som du sa, jag var på ett Vipassana-retreat, gjorde 10 days. Och då hade jag sådana kraftiga förnimmelser, sån smärta som Gud vet var. Men jag lyckades vara i varandet och acceptera den, och då försvann den. Och det finns många olika processer. Och fasta är också en process man kan få lösgöra ego. Till exempel att gå utan mat flera dagar och lära känna sig själv. Möta ilska, möta frustrationen, möta hungern, möta allt det där. Det finns många olika tekniker. Isbad kan vara ett också, att vara länge i vatten. Det finns många olika tekniker för att lösgöra egot. Vilket jag tycker är intressant.
Ja, och när vi, för att bara förtydliggöra för de som kanske inte är så bekanta med just, det är bara att inte förinta, men precis som du skrev det, förlösa. Förlösa, vad vi ser, vi pratar ju, man nämner väldigt ofta egot som the terrible master and the wonderful servant. Så det har att göra med en liten hierarki där. Och det är just då egot som är sinnet, som är huvudet, som är det maskulina. Och så har vi hjärtat som är mer då intuitionen, och hjärtat och magkänslan. Och hela resan är egentligen den, att komma då från sinnet ner till då hjärtat. Däremellan har vi då halsen, vilket är halschakrat. Vi pratar om väldigt ofta att tala din sanning och leva din sanning, vilket är avgörande. Och det börjar bli lite populärt just med de här typ av språk och insikterna. Och trots att man vet att det är viktigt, så kan det vara, så är det väldigt många som säger, men vet du vad, det är svårt. Det är svårt när min chef kommer och ställer vissa krav att jag ska stå upp för mig själv och så vidare. Och anledningen till att det är svårt är att bakom då halsen, rösten, så har vi då hjärnstammen. Och det är där vi har då rädslor. Rädslorna kommer då från reptilhjärnan. Det är en urgammal system som finns där för att skydda oss. Och för att passera det behöver vi då möta våra rädslor. Som väldigt ofta bottnar just i rädslan att bli avvisad. Rädslan att dö. Vilket är den största rädslan. Men just att bli avvisad kommer då i hand just med vår dysfunktionell uppväxt eller våra trauman. Eftersom våra upplevelser skedde då i det oförutsägbara. Det är de här psykologiska käftsmällarna som vi fick när vi var små. Så vi misstolkade att det var på grund av oss. Och skulle det vara så att vi inte anpassar oss efter hur vi tror att våra föräldrar eller omgivningen vill att vi skulle vara, då finns då rädslan att bli avvisad, övergiven, riskera att dö. Så det här är också ett inbyggt biologiskt programmering som har funnits då i människan.
Mm.
Och just att det är en del också utav det mänskliga lidandet. att vi går igenom livet och lider, vilket är en del av den mänskliga upplevelsen. Det här går tillbaka, men som mänskligheten har försökt tackla det här i årtusenden, och det går tillbaka till Buddha och hans fyra ädla sanningar och längre bak. Och det är att leva innebär att lida. Lidandet kommer från identifieringen med dina tankar, med ditt ego. 3, det går att bryta sig loss. Och 4, vi bryter oss loss genom att skapa distans.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Så, och det är klart, en inre evolution har sin resa. Och man kan få vissa typer av insikter som kan verkligen skifta ditt perspektiv på hur du ser på saker. Och bara det kan förändra det här flödet. Men kinesisk medicin ser då att alla de här olika typerna av trauman som man gått igenom och oförmågan att tala sin sanning och leva sin sanning skapar en form av blockering. Som sedan då refereras till organet levern. Och personer då som bär på väldigt mycket frustration och ilska och har en kort stubin kallas då för hetleverade.
Ja, just det.
Ja, och flera olika, till exempel Grekland har också ett uttryck som relaterar levern till ilska. Och vi har det definitivt i kinesisk medicin. Så vi ser att den här insikten fanns även i Sverige för länge, länge sedan. Men den har försvunnit, förståelsen till den har försvunnit. Men den har gömt sig i språket och vi använder det här uttrycket. Men vad har levern egentligen med just med ilska att göra? Mm. När jag grottade mig ner i det här, för jag var den här studenten som räckte upp handen hela tiden och frågade varför. Och kinesisk medicin då tog mig till en viss punkt. Men min inre resa gav mig till slut då svaren. Dels utifrån, men det har varit små bitar här och där.
Mm.
Men vi behöver ju vara i fight or flight för att bära på de här frustrationerna, irritationerna, ilskan. För det har att göra med vårt förflutna. Så när sinnet är då fast i det förflutna, vilket egentligen är det som är blockerat. Eftersom ingenting i hela universumet egentligen kan stå still. Allt är dynamiskt och cirkulerar. Det enda som kan vara fast är vårt sinne i det förflutna. Så en händelse, en traumatisk händelse, någonting som hände. Det kan vara sexuellt, det kan vara fysiskt, det kan vara emotionellt. Att vi inte fick utrymme då att bearbeta den upplevelsen och de känslorna. Så vi hamnade djupt i den här brunnen och vi fick inte hjälp att komma ur den. Där kommer också misstolkningen att vi inte är tillräckliga. Sekundärt till den kommer då känslorna av skam, skuld, rädsla. Och därefter då fortsätter vi ett liv i det psykologiska blivandet. Fortfarande med den här typen av bagaget. Som uttrycks som irritation och frustration och ilska. Och allt det här tillsammans är någonting som vi kallar då för stress. Det är hela tiden då vi är stressade. Eftersom stress är någonting inombords, inte någonting där ute.
Ja, det finns inte där ute. Det finns ju bara inom oss.
Precis.
Stressig natur. Nej.
Nej, men det är ju intressant det du säger. Liksom. Alltså att det enda som håller oss kvar är ju vårt intellekt i det förflutna. Eller, som jag skulle också kunna säga, i framtiden. Intellektet kan ju hålla fast vid någonting i framtiden också.
Definitivt.
Som inte finns.
Ja.
Och förflutna finns inte heller, men vi håller fast vid dem.
Precis, och framtiden brukar ju vara sekundär till det förflutna. Man börjar där, traumat är där, och sen projiceras det i framtiden att okej, gör jag det här nu? Det kan vara en akademisk karriär, det kan vara någonting jag ska samla. Då lösningen är det framme. Så vad vi egentligen försöker neutralisera är den jobbiga, mörka känslan som vi har genom en visuell konstruktion av vad som kommer ske i framtiden och önskan att den upplevelsen, den positiva upplevelsen, kommer neutralisera den jobbiga som jag bär på.
Mm. Och, men det funkar inte så.
Nej, och det är någonting som väldigt många då får uppleva när de når sina delmål, sina mål, är att ingenting har förändrats. Jag vaknar nästa dag och jag är fortfarande samma miserabla, nästan rutten inombords. Mm. Och det är egentligen, jag pratar för mig själv. Jag pratar för mina egna försök att komma loss ur det som jag hade upplevt som liten.
Jag förstår. Välkommen till
det. Ja.
Vad vill du säga, Erik?
Jag undrar lite hur, Diamantis, hur ser du på, och du har också varit inne på det, Andreas, i tidigare podd, hur ser du på smärta? För du har ju patienter också, och det du berättat, och kinesisk medicin och så vidare. Mm. Jag har mer och mer börjat fundera på om just det här stress eller ilska eller undertryckta känslor liknande kan uttryckas genom smärta i olika former, kanske kronisk smärta, snarare än att det kanske finns strukturella orsaker, att man har, jag har ont i benet för jag stukade foten, liksom. Att det är inte en strukturell sak, utan det är något helt annat. Jag vet, mycket, ofta i podden har vi pratat mycket om kost och näring, nutrition och sådana grejer. Det finns ju stor sanning och det är viktigt där med, men jag tänker att det kanske inte bara det, utan just det här smärtuttrycket kan ju också ha emotionella orsaker.
Ja, absolut. Så man behöver bryta ner lite frågan, för att det finns också olika delar. Definitivt kan man då stuka foten väldigt illa om man känner då smärta. Men när det kommer då till kronisk smärta, kinesisk medicin säger då där det finns smärta finns det blockad, och där det finns blockad finns det smärta. Man har gjort så här, om vi kommer in lite på naprapatidelen och det biomekaniska, är att man har gjort flera gånger röntgat ländryggar för att se ifall det är någon diskbråck, och så har man inte hittat någonting. Men man har otroligt stor smärtpåverkan. Så det strukturella och upplevelsen är inte, det går inte alltid hand i hand. Så vi skulle kunna ta 100 personer från gatan och röntga deras ryggrad och se jättemånga diskutbuktningar och facettleder som är degenererat och så vidare. Men de har inga symptom. Och medan andra skulle kanske beskriva att de har jättemycket problem, men de har inga problem med ryggraden. Så därför är det inte alltid så svart på vitt. Och det är därför, trots det, så är det inte. Jag tror att ortopederna har börjat förstå det. För att trots man opererar så blir det väldigt ofta inte bättre. Kinesisk medicin jobbar då på ett annat plan. Det jobbar på ett energiskt plan. Och det är väldigt ofta, så har jag haft patienter som har gått till naprapater och de gör ju ett fantastiskt jobb. Men hur många gånger går inte någon och får en nackmanipulation för att känna sig lite bättre, för att sedan behöva gå tillbaka igen? Och oftast just det som sätter sig uppe i nacken, skuldror, det är alla måsten, alla skulden, alla borden. Det är den konstanta stressen. Man kan inte vara i här och nu. Och det är det här jag försöker då poängtera gång och gång och gång på gång igen, är att oavsett hur du mår, om du inte mår bra mentalt eller fysiskt, emotionellt, så måste vi utgå från att ge kroppen de rätta förutsättningarna, och den kan endast fungera som den är menad ifall vi är i här och nu. Det är då nervsystemet fungerar som det ska, mag-tarmsystemet, endokrina, hormonella systemet fungerar som det ska. Annars är det så lätt att vi ska bara fixa någonting för att gå tillbaka till samma beteendemönster som inte tjänar vår hälsa. Och det här blir då, det här är någonting otroligt viktigt för mig att prata med mina patienter om. Att de ska börja förstå och inse, okej. Först och främst att förstå vad är problemet. Dels grenen som vi pratar om, symptomen, och sen roten, så varför. Och däremellan då är det också ett stort spektrum som man kan bryta ner och se de olika komponenterna.
Jag tänkte...
Men jag... Ja.
Du har lite dåligt... Du har lite dåligt
täckning. Jag tänkte bara som en jättespännande där. Har jag det?
Ja, du hade det.
Är med mig, eller?
Ja, men du har lite dåligt...
Ja.
Du ser att när du rör dig från micken
så,
och så.
Så, ja, men, oh, ja, men det flyter på. Okej. Okay. Men saken är att jag läste för kanske någon månad sedan just om det här då, Diamantis. Om en bok här, John E. Sarno, Healing Back Pain. Just för att jag haft problem med ländryggen. Och jag har haft det i många år liksom. Men innan jag läste den här boken, mer om det emotionella, liksom undertryckta känslor, och att det kan i sin tur göra att man får smärta och liknande, så är ju inte riktigt tänkte de banorna, ärligt talat. Utan jag har ju tänkt så att det är strukturellt. Och sen har jag ju gått till hur många så här naprapater, kiropraktorer och bam, bam, you name it. Hur många grejer som helst. Och grejen är ju fortfarande kvar. Så jag har ju fortfarande problem med ländryggen. Och sen har jag ju läst den här boken, och det är exakt så som du beskriver där, Diamantis. Så att, ja, men de har ju gjort de här MRI och röntgenundersökningar och liknande, och de hittar på de här människorna så har de, alltså diskar sticker ut allt möjligt, men de har ingen smärta. Och sen har de motsatsen då, de här som faktiskt ser väldigt bra ut, de tar röntgen, MRI och så vidare, CT-scan och allt vad det heter, där det ser bra ut, men de har smärta å andra sidan. Sådär, va? Så det är ju väldigt så här data som inte riktigt sammanhänger, så det måste ju vara någonting annat då. Och då börjar ju fundera i de här banorna själv. Hur är det egentligen? Sådär, jag har alltid tänkt strukturellt då. Och så börjar jag fundera på mina lopp och så. Jag snackar lite om Ironman så här. Det är jättekonstigt. För innan jag kör sådana grejer, då har jag alltid ont överallt. Då är det ju ländryggen, du vet. Den håller på att gå av och knäna, de är kassa. Och jag blir förkyld och jag gör massa grejer. Jag ska köra Vasaloppet en gång. Och så satt jag på tåget och bara käkade rå vitlök hela vägen upp. Liksom. För jag tänkte, jag måste bli frisk, jag måste bli frisk. Så det är stark stress där, va. Men grejen är ju då att när jag väl kör de här loppen, då känner jag mig i princip alltid bra, va? Och det är jättekonstigt. Så jag har haft jätteproblem, och sen kör jag, och så känns det skitbra. Jag körde Ironman här nu i Kalmar. Bara, jag kommer ju få massa problem. Jag kände väl lite grann vid simningen, kanske ländryggen, men alltså, annars gick det jättebra. Det var världsklass på den dagen, va? Och då berättade ju det någonting för mig, att men det finns ju någon sanning här. Och jag var faktiskt hos den, för jag ville titta lite på det här, och det här var innan jag läste den boken också. Men jag bokade in en tid hos en fysioterapeut här i Göteborg. Och så gick jag dit, och så satt vi och snackade lite. Och så gjorde jag vissa lite övningar och så. Och så kom hon själv, jag nämnde ingenting om det här, men hon kom själv in på det här, att det kan ju vara emotionellt också då. Så bara, ja, det är jätteintressant. Och så gjorde jag lite övningar, och så tittade jag lite på muskeln och säger, ja, men det är inget strukturellt. Det ser ju bra ut. Alltså, det funkar ju, va? Men jag ser att dina muskler, de är ju stenhårda. De är ju så här riktigt, riktigt spända, va? Och allt det här hänger ihop. Jag tänker, ja, det är ju möjligt att det är väl så då. Och det kan ju vara emotionellt som ligger och trycker. Min poäng i slutändan är väl egentligen att, ja, men och för lyssnarna också, kanske titta inte enbart på det strukturella, utan titta också på det emotionella. Det kan vara så att det känns bra, det är bra, men om det är undertryckta känslor så kanske det är något annat som ligger och lurar där, va? Och det kan vara där som svaret är.
Ja, definitivt. Och det är en jätteviktig plats att kolla in på. Samtidigt, bara för att klargöra att vi menar inte att allting är i vårt huvud. Det kan definitivt finnas då andra faktorer som påverkar också. Men det finns ju någon, det gjordes en jätteintressant studie, om vi kommer in lite på placebo. De gjorde placebokirurgi på patienter med knäosteoartrit, vilket betyder en degenerativ autoimmun sjukdom, där brosket, leden, förstörs fullständigt i knäna. Och då delar man upp dem i två grupper. Den ena gjorde man då en totalplastik, som man tog bort då knäleden och lade dit då en artificiell. Och just de andra gjorde man en placebokirurgi, vilket de hade förinspelat hela kirurgin från någon annan patient. De visar dem i en monitor. Samtidigt så var de då lokalbedövade, så kirurgen då hade ett samtal med patienten, medan han bara gjorde ett små snitt på huden, kastade runt vatten, och du vet, sydde på och lindade om. Och resultaten var ju helt fantastiska. De människorna som hade då helt förstörd knäled var helt symptomfria. Och då går vi tillbaka då till tankens kraft. Och hur pass otroligt avgörande det är att ha tillit till kroppen, tillit till livet, att livet bär en. Och även ifall man kan också ha tillit att det finns någonting större som vakar över en. Det är ännu mer, ännu kraftfullare. Jag försöker hitta motsvarigheten till empowering. Jag kommer inte på vilket ord det är.
Motsvarighet till empowering. Ja, det är inte upplyftande. Det är, vad kan det vara? Empowering. Ja, det är något väldigt starkt. Det är någonting som drar dig vid, som lyfter dig ändå, som får dig att ta dig över allting. Som det är en kraft som...
Ett förkraftigande.
Ja, men det är ju så som att man säger, du har ett högre syfte, du har ett högre why liksom, och har ett högre why än dig själv. Precis som du nämnde innan, Diamantis, om den här mannen som osjälvisk i 2 år har förberett sig. Han har ju ett högre syfte med det han gör. Han gör ju det inte bara för att han har ett högre syfte med det. Och har du ett högre syfte som är gott, så kan du gå och göra de här sakerna hur mycket som helst nästan. Din energi tar ju inte slut.
Mm.
När du har ett högre syfte. För det blir en sån styrka.
Det blir, och den här styrkan, vi förklarar det genom kinesisk medicin, det är det vi känner, det vi tänker och det vi säger är då ett, en linje. Det blir nästan som laser. Och det här kan då, det kommer få dig igenom, föra dig igenom i livet den vägen på det sättet så som det är menat. Så länge du har tillit till processen. För ibland så kan det också kännas att okej, det går inte som jag förväntade mig.
Då har du förväntat dig något.
Exakt. Exakt. Och det intressanta är att vi kan inte förutspå exakt hur det kommer bli. För att livet sker i det oförutsägbara.
Mm.
Och det är ännu en sak som är väldigt svårt för många att ta till sig. Just för att våra trauman och vår dysfunktionella uppväxt skedde i det oförutsägbara. Och det gjorde då att vi kastades in till det förutsägbara, att vi försöker då ha kontroll. Men precis, kontroll begränsar oss. Vi kan inte växa i kontroll. Vi behöver det oförutsägbara. Vi behöver det spontana. Och ett exempel till, om vi skulle åka på semester. Om jag skulle säga till er, grabbar, vet ni vad? Följ med mig, vi åker till Grekland. Vi ska åka till min by. Och så skulle jag visa er på Google. Och vart det är, jag ska visa er bilder, så skulle jag säga, vet du vad, här landar vi, sen blir vi uppe, hämtade härifrån, vi blir körda dit, så här ser hotellet ut, de här maträtterna kommer vi äta, den här avenyn kommer vi gå åt, på den här stranden kommer vi bada, och det säger, what's the point om jag redan har sett allting i förväg? Medans, om jag åker på en resa, de bästa resorna jag har gjort, det är de jag åkte medan jag studerade i Kina, ner till Sydostasien, enkel biljett, har inte planerat någonting annat.
Mm.
De resorna i alla fall är det absolut bästa. Och det är såklart, har man en familj, då kan man inte kanske göra på det sättet. Men hela poängen är varför vi har ett behov av kontroll. Och det är inte så, det är inte ett beteende som vi föddes med. Det är ett beteende som vi behövde utveckla för att överleva psykologiskt. Men just nu, trots att det var då en överlevnadsmekanism, just nu är det som förhindrar oss att växa.
Mm. Ja, men, och det är ofta så, alltså, vi lever ju i ett samhälle som bara spinner på, det upplevs att det kräver mer av oss.
Mm.
Det är mera krav utifrån. Vi har, ja, du ska ha två barn, du ska vara gift, du ska ha hus, du ska ha en van, du ska ha en hund, du ska vara direktör, advokatjobb eller vara aktiemäklare eller whatever. Du ska ha detta innan du är 30.
Gärna allt samtidigt.
Exakt.
Ja, jag höll helt med det. Ja, du vet, tänk på det nu i och med att när kanske mellan ryggen och lite omtänk så här. Och jag har ändrat lite andra förutsättningar i livet senaste tiden också. Men den här Mina bästa resor har absolut varit så. Enkelbiljett bara. Jag kommer ihåg när jag blev 19 någonting. Tänkte, ja men nu ska jag lära mig spanska. Jag köpte en enkelbiljett i Spanien och så åkte jag dit bara liksom.
Wow.
Och jag bodde i Japan och jag har också varit i, du vet, jag bodde i Japan där ett år. Så tänkte jag, men nu ska jag åka hem till Sverige. Allting var klart och så här, aha. Det typiska var att köpa en flygbiljett, så åker man hem. Det är så man gör liksom. Många, nej men du vet, jag vill på äventyr, jag vill se världen, jag vill inte ha alla de här grejerna. Så vad händer om jag köper en färjebiljett istället till Shanghai va? Ja, så gjorde jag det va. Så åkte jag dit, tog 3 dagar någonting. Den resan var ju en helt magisk resa, så det var ett avsnitt i sig själv va. Men så kom jag till Shanghai och sen bara reser jag runt där i 3 månader. Eller 2 månader i Kina och 1 månad med Transsibiriska järnvägen. Genom Ryssland då, och sen därifrån hem. Allting, liksom inga planer någonting. Ja, det är den där Lonely Planet-boken. Och liknande resor ut efteråt då. Men det är den här, inte allting så planerat. Och det kan jag uppleva nu då, kanske ibland med träningen till exempel. För träningen i viss mån är ju strukturerad. Man går och så ska man träna och så ska man göra vissa pass. Och så ska att det kan ju vara din styrka i det. För du tar ju dina steg och du når dina mål. Men det finns också en viss låsning i det. Det gör att du hamnar i ett visst mönster. Du ska göra de här grejerna. Så ibland kan det vara som en... ja, det där gummibandet igen kanske. En liten slitning liksom. Att jag satsar på de här målen. Men ibland vill man bara ta en enkelbiljett och dra iväg.
Och det heter också...
Du har ju en enkelbiljett. Du har ingen annan biljett.
Det är en turbiljett.
Du har ju en enkelbiljett. Du har ju bara en enkel biljett, Erik, i den här formen.
Ja, jag har bara en enkel biljett.
Nej, men jag tänker på det med resa och jag tänker det när du säger det feminina hjärtat, Diamantis. Och då reflekterar jag ju till när jag hittade hem min vackraste resa. Det var ju en inre resa.
Exakt.
Det var ju en retreat med compassion and love. Det var bara fokus på det. Mm. Och så var det ändå då man skulle sitta sojl där. Ja, ni kan sitta uppe hela natten tills månen går ner och solen går upp. Det gjorde Buddha, så blev han upplyst. Då tänkte jag, men det kan jag med göra, det är inga problem. Så jag satt ju där tills månen gick ner och solen gick upp. Men under den meditationen så landade jag i mig själv, i mitt hjärta. Jag kände, jag är hemma. Jag behöver ingenting annat. Och så kände jag från hjärtat upp till hjärnan. Impulser från hjärtat som pratade med hjärnan. Det skickades. Och jag har inte känt det efteråt. Just den connection så. Men den har lagt sig i mig. Den kommer aldrig försvinna. Jag är hemma.
Mm. Jättefint.
Ja, och det är så fint när du säger att det feminina är... i hjärtat, för att det är ju vårt känsloregister. Hela känsloregistret finns ju där. Och många män i dagens samhälle har ju väldigt svårt att tala om känslor, till exempel.
Prata, ja, precis.
Kommunicera om de bitarna. Kunna känna dem, för att det är att vi ska vara starka. Vi ska klara oss själva. Vi ska vara bäst, störst, vackrast. Det är så mycket utanpå som har satt programmeringen i många män.
Mm. Och det är inte bara att känna, det är också att lära sig tolka.
Mm.
Och till och med en känsla kan ha också, den i sig har ett stort spektrum och kan variera. Så ju mer man är då i sin intuition, i sitt hjärta och känner av, desto mer finkänslig blir man också. Mm. Och med tiden då, egentligen så det idealiska skulle vara att ha en faderfigur, en pappa som verkligen kunde leda då den unga sonen igenom allt det här, och en närvarande pappa, så att man lär sig allt det här då, variationerna, de små förändringarna, och kunna tolka dem till vad det egentligen betyder.
Mm.
Man kan se ibland små barn när de växer upp, de känner någonting och de vet inte, ska jag skratta nu, ska jag gråta nu, eller ska jag vara frustrerad, orolig och så vidare. Och det är bara huller om buller. Och föräldrarnas bland annat uppgift är då att lära dem att särskilja. Ah, okej, det här, du är glad. Så vi pratar just om känslan och hur den uttrycks. Och även att tillåta då barnet få sorgsen, vara ledsen eller frustrerad. Vilket också är väldigt... Alla de här Det är väldigt lärorikt att gå igenom alla de här känslorna för att kunna förstå. För att som människa, i alla fall jag vill då inkludera alla känslor, hela spektrumet. Jag vill uppleva det här mänskliga livet i dess fullständiga, inte potential, men sin helhet.
Mm.
Och inte selektivt säga, okej, jag vill bara känna det där, bara glädje och lycka, eufori. Nej, jag vill också kunna känna det andra också. Och sorg och oro, det finns också. Det är en del av mänskliga upplevelsen.
Mm. Men om vi pratar då liksom känslor och lidande, som vi pratade om lidande i början, och Erik snuddade också vid ordet lidande. Men det finns oftast en visdom i lidandet. Kan du hålla med om det?
Ja, absolut. Och speciellt om vi går tillbaka och pratar om smärta och hur pass viktig smärta är. Smärtan är avgörande. Smärtan är avgörande för att det är det som egentligen är vårt verktyg genom födelsekanalen till ett högre medvetande. Det är det som till slut som kommer få oss ner på knäna och fråga, vad är det som händer egentligen? Vart är det det har gått snett? Vad är det jag har missat? Vad är det jag gör fel? Och egentligen är smärtan väldigt, väldigt obehaglig, men det finns så mycket kärlek i den. Och jag brukar berätta till mina patienter, speciellt de som är väldigt kroniskt sjuka, är att deras symptom, om de verkligen ser dem som uråldriga budbärare med visdom, så har också, om vi ser så, moderjord genom kroppen ger oss en väldigt snävt fönster i hur vi får bete oss. Jag jobbar väldigt många med utmattningar, ME, autoimmuna sjukdomar, och sköter man sig inte, ja, men då får man bakslag. Då får man där en örfil av moderjord tillbaka där. Gå tillbaka och lär dig det du inte det du borde ha gjort bättre.
Och är det ingen örfil så är det en knockdown. Du är en hammare i huvudet.
Ja, men det är så. Och grejen är att just den man brukar säga the terrible mother is the wonderful mother. Och det är den här symboliken att hon har två ansikten. För att man ska inse att jag inte är skapt här för att förstöra mig själv. Det är så här, hon kommer inte tillåta mig själv förstöra mig själv på det här sättet. Om jag bara lyssnar och verkligen och lyssnar inåt. Följer min sanning, talar min sanning. Följer min intuition. Skapar de praktiska förutsättningarna. Och där är allt det här kommer då göra att du gradvis kommer höja ditt medvetande. Där kommer också dina insikter. Att det har inte så mycket att göra med vad jag vill. Det har att göra med vad behöver jag göra. Och när man gör en sån inre resa, vilket egentligen blir undviklig, då kommer man också till en punkt där det är en form av surrendering. Det till slut blir det så här, ja, men visa mig vägen. Och jag gör som jag behöver göra. Jag har inga personliga preferenser. Det är så här, när jag var som sjukast, för jag var ett halvår var jag sängliggande, och det här var bara för 3,5 år sedan, då var det verkligen så att behöver jag äta rå lever och vitlök i resten av mitt liv, I do it, för att jag väljer liv, jag väljer min hälsa, jag väljer liv alla dagar i veckan. Ta allt jag äger, jag är inte intresserad av någonting, ta det, det enda jag vill liv, jag vill leva.
Det här, vi ska gå in på det här med nu, och vi, i en förlängning av podden här nu, det här precis du nämnde nu, och det är för våra fantastiska Patreon-lyssnare som kan gå in och följa just den här intressanta resan av Diamantis. Så vi tackar alla som har lyssnat, och vill man lyssna vidare på det här avsnittet så gå in och bli Patreon-medlemmar här och nu. Så vi säger hej då till er som inte fortsätter att lyssna. Ni är unika, magnifika, fantastiska. Ha det gött så länge.
Stå vidare, ha det fint.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.